Ilkas arv av Sara Blädel i översättning av Jessica Hallén. Om Ilka vetat vad som komma skulle hade hon nog bara lutat sig tillbaka och njutit av föreställningen. Istället satt hon nu och stirrade spänt mot huset medan hon drack sig modig nog att gå fram. Kaffet i pappmuggen hade kallnat, men hon svalde ändå en klunk till. I knät hade hon breven, 5, allt som allt. Med det sista som var svårt att uppfatta som något annat än ett regelrätt hot. Betala inom en vecka, annars kommer sanningen fram. Maggie. Hon hade hittat det igår, på skrivbordet på expeditionen. Det var inte daterat, men låg där tillsammans med den övriga posten. Och Ilka kände genast igen den feminina handstilen. 4 brev hade kommit dessförinnan. Alla daterade så långt tillbaka som 1997 och 1998. De hade legat i en låda på faderns rum ovanför begravningsbyrån, sammanhållna av ett skört gummiband. Och precis som med det senaste brevet fanns det varken avsändare eller frimärke på kuverten. Alla breven var bara undertecknade med namnet Maggie. Och ingenstans framgick det vad det var för sanning Ilkas pappa hade försökt dölja. Men Ilka behövde inte fler sanningar. Det räckte gott med att hon nyss ärvt en begravningsbyrå i USA. Av en far som inte gett ett ljud ifrån sig på de 33 år som förflutit sedan han lämnade Ilka och hennes mamma. Det första brevet var daterat i juni 1997. Käre Paul, din fru har en affär med min man, Maggie. Ilka läste det korta meddelandet igen. Fingrarna var kalla och det var kondens på bilrutorna. Villagatan låg där i det lugna förmiddagsdiset. Solen försökte tränga igenom men hindrades av den dimma som hela morgonen vilat tungt över Racine. Nu höll den äntligen på att lätta, men grå slöjor dröjde sig kvar i luften. Ilka visste inte vem Maggie var. Men om någon skulle bli utpressad borde det väl vara de båda som avslöjades i brevet, tänkte hon. När hon efter 2 koppar svart morgonkaffe satte sig i faderns silvergrå Chevrolet för att åka lämna breven till Marianne, hans nya fru. Men på vägen hade hon likväl börjat tvivla på vad hon egentligen hade för motiv. Hon föredrog att tänka på att hon gjorde det för att glänta på en dörr och kanske kasta lite mer ljus över det liv fadern levt sedan han lämnade Danmark. Men hon var väl medveten om att det nog snarare handlade om en våldsam lust att trycka till Marianne efter avspisandet första gången de träffades. Ilka tittade bort mot den övertäckta verandan där faderns nya familj föregående vecka varit så avvisande att de så gott som kastat ut henne. Hon hade åkt dit för att överlämna några teckningar som hennes båda halvsystrar ritat när de var små. Ilka hade hittat dem när hon röjde på faderns rum. Hon hade dessutom funnit en lerfigur och några fotografier. Hon hade plockat ihop sakerna för att ge dem till familjen det visat sig att fadern skaffat sedan han lämnade Danmark. Det gav henne dessutom anledning att hälsa på frun och de 2 halvsystrarna, som dittills inte hade hört av sig. Men besöket blev milt sagt misslyckat. Och när Ilka kom hem senare på kvällen väntade den yngsta systern Amber på henne i mörkret på faderns rum ovanför begravningsbyrån. Du ska inte söka upp oss igen. Det är inte bra, med tanke på mammas sjukdom. Och det är inte bra för något, sa hon. Faderns nya fru var sedan många år tillbaka invalidiserad efter en trafikolycka. Men Ilka hade svårt att förstå hur hennes förlamade tillstånd kunde förvärras av att 3 vuxna systrar fick möjlighet att lära känna varandra. Hon tittade åter på breven i knät. Nästa var daterat i mars 1998. Käre Paul, i förmiddags kom jag hem och hittade din fru och min man i sovrummet. Ett tjockt streck hade dragits under det där sista. Han säger att han tänker lämna mig. Du måste få dem att göra slut. Maggie. Och 2 månader senare. Käre Paul, äntligen. Min man är förkrossad, men jag är säker på att han och jag kan bygga upp.